saying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house.
Ja, och den signaturen, den säger att det här är då ett nytt program i serien Tyresö växer. Och jag som sitter här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och vi ska idag prata om Lindalshöjden, eller det område som jag tror fortfarande en del kallar för kalhygget. Och det här är ju ett spännande område som det kommer hända en hel del kring vad det lider. Och då har jag med mig en person här i studion, och jag tror att det är den personen som kanske allra mest kan någonting om det här området. Välkommen hit, Olof Johansson.
Ja, men tack så mycket.
Och varför säger jag så, att jag tror att du är den som kan mest om Lindalshöjden?
Jag är projektledare sedan flera år tillbaks för Lindalshöjden.
Just det.
Jag har varit med ända sedan start vi tog fram en förstudie för området också.
Precis, projektledare för att ta fram en detaljplan.
Precis, det stämmer.
Mm. Och du är alltså anställd av Tyresö kommun och jobbar på, vad heter avdelningen?
Jag jobbar på samhällsbyggnadskontoret, på strategi- och projektavdelningen.
Just det. Mm. Ja, och du och jag, vi har ju träffats tidigare och pratat om det här området. Och det här är alltså ett område där det kommer att bli verksamheter då. Ja, precis som du var inne på så har ni ju jobbat med det här området ett tag. Och nu är det alltså dags för samråd. Alltså den första formella delen av detaljplanarbetet kan man väl säga.
Precis.
Mm. Men innan dess så har ni hade en medborgardialog här, minns jag. Var det något speciellt som kom fram då som ni har tagit med er in i den här processen?
Ja, men mycket av den medborgardialogen var att ge information om området. Sen framkom det ju synpunkter som vi har hört tidigare om hur man ser på att vi ska bygga i skogen i närheten av området. Men det var också ett tillfälle att kunna berätta om vad vi vill utveckla där och hur vi tänker och så.
Mm. Och det vill jag vill minnas att det var ett ganska välbesökt möte. Det var både många som verksamhetsidkare och kringboende som kom dit då, eller hur?
Ja, precis. Det var ju både närboende men även Tyresöbor generellt som tyckte att det var intressant. Och sen även politiker och näringsidkare och naturskyddsförening och alla möjliga. Vi hade ju även då en 3D-modell över området som var populär att titta på då. Man kunde sätta på sig sådana här VR-glasögon och gå runt i själva området.
Om du berättar lite generellt då, bara, vad är det som kommer bli här?
Ja, det vi planerar för nu då, det är ett verksamhetsområde där det kommer vara företagsmark för lättare industri, kan även bli kontor, kan även bli en del kompletterande verksamheter som är lite mer utåtriktade, exempelvis restauranger, gym och liknande. Har man varit i Ältaberg, vårt grannområde, så kan man ungefär se vilka typer av verksamheter som kommer vara i Lindalshöjden. Det kommer vara liknande typer av företag, liknande storlekar på fastigheterna. Sen kommer vi också planera då för två stycken drivmedelsstationer, där en är bemannad med en servicebutik och där även tanken är att ha tankning och laddning av lastbilar då. Och den andra kommer vara obemannad men ha en tvätthall i tanken. Och sen är sista biten då är det att vi planerar för brandstation då, att man någon gång i framtiden ska kunna flytta den då från sitt nuvarande läge i Bollmoravägen till Lindalshöjden.
Och de här drivmedelstationerna, är det befintliga som finns idag mera centralt beläget i Tyresö som man tänker att man ska flytta då? Är det tanken?
Ja, det är det vi tänker primärt. Och vi har haft dialog med flera av de här drivmedelsbolagen som finns centralt. Vi har kommit en bit på vägen. Men vi är inte i hamnen så att säga med någon markanvisning än då. Och vi ser, skulle det bli så att någon av de här inte etablerar sig, så ser vi ändå nytta att kunna ta in någon utifrån då, för att vi ser att det här är ett väldigt bra läge för dimensioner, och vill man någon gång avveckla dem centralt, så är det bra att det finns någon annanstans där i kommunen.
Mm.
Men primärt tänker vi oss att det är de som är lokala och lite mer centralt till som ska flytta.
Mm. Kan det också bli det större butiker, skulle det kunna bli, inte vet jag, Plantagen eller Jula eller den typen av butik också?
Det har vi inte planerat för i dagens plan då.
Nej. Utan i så fall några mindre verksamheter då på det sättet.
Ja, precis. Sen har vi lagt in en planbestämmelse som tillåter handel med begränsning för handel med skrymmande varor och livsmedelshandel. Då. Och det är egentligen för att få en framtida flexibilitet. Vi har sett i andra delar av kommunen i våra verksamhetsområden att har en fastighet funnits på plats ett tag, så minskar det flexibiliteten sen om man vill utveckla den. Det kan vara svårt att få den uthyrd och så. Så därför är det bra att ha möjliggöra många olika verksamheter. Men de som vi vill ha hit nu är då framförallt då, typiskt lättare industri. Då. Alltså inte handel som vänder sig till privatkunder.
Mm. Och jag har ju förstått också att ni håller ju på att titta på hur ni ska så att säga, dela ut marken då, eller vilka som ska. Men vi kan återkomma till det. Kan du säga någonting om, för jag har läst någonstans att det står att byggrätten då är liksom lite flexibel. Ni har inte riktigt bestämt den, som jag uppfattar. Kan man säga så? Utan det beror på vilka som vill etablera sig. Är det korrekt?
Ja, men så kan man säga. Vi tillåter att man kan ha en byggnad på ganska stor del av fastigheten. Och det är egentligen för att sådana här typer av företag har ju väldigt olika typer av verksamhet. Och då vill man inte omöjliggöra att de ska kunna utveckla sin verksamhet, bygga till. Eller att redan nu när de etablerar sig att kunna få in det som funkar liksom funktionellt för dem. Men sen kommer vi, när vi har den här markanvisningen då, i och med att vi säljer marken, så kommer vi även se till att det blir en bra gestaltning. Så att vi kommer ha koll på det ändå. Då. Men vi vill inte begränsa det så att vi utesluter någon i onödan, är väl tanken.
Och kan du säga någonting om höjder och gestaltning då?
Mm, precis. Vi har ju tagit fram en vision för Lindåshöjden, där vi har redovisat lite hur vi ser att en bra gestaltning ska vara för området. Då. Och där har vi delat in området i lite olika karaktärsområden. Där det är lite olika typer av gestaltning som kommer vara viktiga, eller lite olika värden som man vill premiera. Så till exempel mot Tyresövägen, där är ju tanken att man ska kunna tillåta lite högre byggnader. Det ligger ganska långt ifrån bostadsbebyggelse, och även att man ska ha byggnader som är ihopbyggda för att stänga ute buller. Så både höjden och att de är ihopbyggda stänger ute buller mot resten av verksamhetsområdet, så att det blir en bra arbetsmiljö, men också då mot villaområdet. Så där kommer de värdena vara viktiga. Mot Grustagsvägen då, som är den befintliga gatan som löper genom området, där ser vi mer att det ska vara lite mer utåtriktade verksamheter. Och där är fokus på en gestaltning lite mer i mänsklig skala.
Och vad pratar du om mänsklig skala? Är det liksom typ tre våningar då? Eller vad?
Ja, men något sånt. Och sen också liksom att entréerna ser trevliga ut, tydliga, mycket glasade partier. Så att det blir ett inbjudande intryck åt det hållet. Och sen mot villområdet då, så kommer det bli ännu lägre. Och även liksom sluttande tak neråt och så.
För du visst, var det inte så ett tag att man pratade om att man inte skulle bygga mot villorna? Vad heter den vägen som går då?
Alltså, Grustagsvägen.
Grustagsvägen, ja precis. Att man inte skulle bygga mellan Grustagsvägen och så att säga Lindalens villområde. Var inte det en diskussion ett tag?
Alltså, I förstudien så pekade vi ut att vi skulle bygga en viss del på den sidan. Men sen exakt hur mycket var väl inte så tydligt. Nu har vi ändå kommit lite närmare med bebyggelsen ditåt då. Men det är ändå en kraftledningsgata emellan och en viss natur som sparas då. Så det blir en liten buffert blir det.
Ja, men du, den här marken då, kommer det vara behov av sanering?
Ja, precis. Det har vi ju upptäckt här under planarbetet när vi gjorde geotekniska och markmiljötekniska undersökningar då. Att det har varit man har dumpat saker här. Man har haft ett gammalt grustag som man fyllt igen med blandade massor någon gång på 70-talet. Så där kommer vi behöva sanera 1 till 2 meter då sannolikt. Och sen täcka över det på något sätt.
Men det är något som ni som markägare idag då gör innan det blir en markanvisning?
Ja, när vi gör det i samband med byggnation då. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Men precis, företagen som får marken, de kommer få den färdigsanerad. Och de kommer inte stå för den kostnaden, utan det blir vi som kommun som får göra det.
Just det. Du, och det finns ju mycket tankar kring det här med miljö och grönt och vatten och sådär. Berätta.
Tanken är ju dels att vi ska ha en öppen dagvattenhantering. Att man ska kunna ha diken då där vattnet går istället för att ha det i kulvertar. Vilket stärker den biologiska mångfalden. Och sen även att vi ska då ha gatuplanteringar då som är av inhemska arter som finns i det här området sedan tidigare. Då. Det är ju utpekat då som ett spridningssamband för tallskogslevande arter. Då. Och då är det framförallt insekter och fåglar. Och då ska det vara tallar är det tänkt då. Och även hagtorn har vi en tanke om att ha som plantering.
Riktiga taggbuskar alltså.
Ja, men precis. Men det finns väl lite olika arter att välja på. Och sen så ska man inte vara nere i dikerna heller, tankarna.
Nej, det är inte tanken. Så det blir liksom öppna diken alltså? Det blir inte med några galler över?
Nej, det blir öppna diken. Men det kommer inte stå vatten i dem.
Ibland kanske?
Ja, ibland. Om det är riktiga skifall kan det stå lite vatten i det. Men annars är det är väldigt genomsläpplig mark. Det är en gammal grusås så det sjunker undan väldigt snabbt. Och det är rätt torrt också då. Så att därför har vi också valt sådana träd och planteringar då som kommer klara det i tanken. Och sen så kommer vi också då i den här, när vi markanvisar företag, att premiera sådana som kan lyckas få in då gröna värden på sin egen fastighet i tanken.
Det har ju gjorts också olika typer av naturinventeringar. Bland annat någonting som kallas för häckfågelinventering. För mig då, som lekman, det är lite svårt att förstå. Liksom, det är ju, jag tror jag räknade till 13 olika bilagor i den här detaljplanen. Nu är ju det här ett jättestort område och det är också ett jätteviktigt område för kommunen. Så jag förstår att man lägger väldigt mycket resurser på det. Men alltså, för mig då, så är det här liksom ett gammalt kalhygge med, alltså där har växt upp sly. Det är, precis som du säger, det har dumpats liksom byggmassor där. Idag tror jag det används lite grann som någon slags mountainbikesbana och kadaverplats och så vidare. Precis. Och alltså, det är ju inget ställe som jag skulle liksom vandra på ens med hunden. Det är inte så primärt kan jag tycka. Sen står det ju en del fina tallar i liksom sidorna och sådär. Men det har ju ändå gjorts väldigt mycket liksom naturinventering. Alltså, som lekman har man ju lite svårt att förstå det där.
Ja, men det är lagkraven som säger att vi ska göra det. Så det handlar ju om att uppfylla det. Och sen också att det är utpekat då som, även om det är ett svagt, alltså, samband för arter att sprida sig i, så ligger mellan då Nacka och Erstavik och även mot Flaten och ner mot Tyresta, så att arter ska kunna sprida sig mellan de här. Så det handlar om det, och dels också att vi har lagkrav, vi behöver köra över de naturvärden som finns då. Sen var det lite speciellt också med den här, just de här fåglarna, för vissa av de här trivs ju faktiskt i kalhyggen.
Just det, ja. Ju kargare miljö desto bättre.
Jo, men det blir ju alltså, det blir liksom en födelsöksmiljö för dem då. Så att de fåglarna trivs just nu. Om vi hade låtit växa upp och bli skog, då hade de inte kunnat vara där längre. Inte trivs lika bra. Så att det är just, ja, det är en miljö som funkar för dem då. Även om vi som människor kanske inte tycker att det är så naturskönt. Mm.
Men du, ja, för det står att ni har hittat några rödlistade arter då. Bland annat mindre hackspett, baktimjan, nu ser jag inte ens vad jag skriver här, skogsalar, kan det stå det? Ja. Mothaggsvamp. Ja. I vart fall, och då är min fråga, vad innebär det här då när man har hittat rödlistade arter? Är det för man måste ju ändå kunna bygga, alltså vad spelar det för roll så att säga? Hur påverkar det här?
Det vi kommer få jobba med är då så kallade kompensationsåtgärder, att om vi bygger där så måste vi säkerställa en bra miljö någon annanstans då, för vissa av de här skyddade arterna då. Och då är tanken att, en tanke som vi har är att kunna göra det i den här kraftledningsgatan, att man jobbar med hur man underhåller den då, att man, nätägarna, Vattenfall, de går in och driftar den här och hugger ner vegetationen då, och att man gör det på ett smart sätt så att det till exempel då både finns lite buskar kvar och sen finns det vissa öppna marker, och då kanske eller då finns det då förutsättningar för vissa av de här fåglarna att kunna vara där, att de får ett bra plats att vara så.
I ett närliggande område får man väl så lov att säga, här i Tyresö har det ju diskuterats det här med fladdermöss när det skulle byggas. Mm. Och även här så har man ju tittat på fladdermöss.
Ja, men det är en sån grej som vi har lärt oss, eller många kommuner har lärt sig att man måste titta på. Och därför har vi gjort en sån undersökning då under sommaren. Men där såg vi då att det är fladdermöss i Linnåsyren som är där och söker efter föda, men det är det nästan överallt.
Alltså, jag tänkte ju säga, fladdermöss finns väl nästan överallt.
Ja, men så är det. Ja. Det finns ingen boplats för dem där, och det finns inte heller att de parar sig där heller. Så att därför så är det ingen hänsyn som vi behöver ta till just fladdermöss då.
Nej. Ja, så kommer vi till det här med markanvisning då. För att jag förstod ju då på den här medborgardialogen, så var det ju flera, precis som vi är inne på, flera företagare här i Tyresö som idag är etablerade någon annanstans.
Mm.
Och som kanske behöver större lokaler eller mer ändamålsenliga lokaler, och som var intresserade då, vad jag förstår.
Mm.
Och då håller ni på att titta på ett sätt hur ni ska kunna, så att säga, utvärdera vilka som ska få komma hit.
Mm.
För visst har ni haft ett ganska stort intresse, eller hur?
Ja, men precis. Det har varit ganska många företag som har hört av sig och allmänt intresse. Vi har väl ett 70-tal på en lista nu då.
Oj, ja. Det är inte dåligt.
Men sen kan det ju vara sådana som hör av sig till alla kommuner. Och sen är det vissa som har hört av sig för kanske 4-5 år sedan. Så det är inte helt klart vilka som fortfarande liksom är intresserade. Men så många är det som, sen vi började planera för det här, så är det så många som har hört av sig.
Mm. Mm. Och berätta då, hur ska ni gå tillväga när ni ska välja ut vilka som ska få möjlighet att etablera sig här?
Ja, men precis. Nu ska vi snart ut med det som vi kallar för en markanvisningsutlysning. Då. Och då kommer företagen att få ta del av våra tankar och de kriterier som vi har ställt upp, och sen kommer de ha fram till augusti på sig då att lämna in ett anbud. Och de kriterierna som vi kommer ha, som vi vill verka för, alltså de värden som vi vill ha i Linnåsyren, det är att dels få till mycket arbetsplatser, att det ska vara ett kriterie, antal arbetsplatser då per kvadratmeter tomtyta, så att vi får fler arbetsplatser till Tyresö och fler som kan arbeta och inte behöver pendla ut från kommunen. Det blir en viktig del. Sen så har vi också ambitioner när det gäller klimat. Och mycket av de här klimatutsläppen då i samband med byggnation är ju på grund av materialval i byggnader. Och även hur det ser ut i driftsfas då, med energi. Så det, där kommer det också vara ett kriterium som handlar om det. Och sen är ju Lindåshöjden då det första intrycket av Tyresö. Det är det första man ser när man kommer till kommunen. Så att gestaltning kommer ju då också vara en av de här kriterierna som man kommer att tävla om och utvärderas på. Och då är det lite olika, som jag var inne på, det är lite olika typer av värden när det gäller gestaltningen som vi kommer att utvärdera på då. Så till exempel när det gäller mot Tyresövägen så blir det en sak vi tittar på, hur det ser ut ditåt. Blir det mot grusstaksvägen eller villaområdet så handlar det kanske om att få ner skalan och anpassa sig till den närliggande bebyggelsen mer. Sen kommer vi också utvärdera när det gäller att anordna praktikplatser då till personer i behov av extra stöd då, som vi ser som en viktig del. Och där kommer vi ha ett samarbete med arbetsmarknadsenheten då. Och där handlar det inte egentligen om att det ska vara någon jättekvantitet av platser, utan det är det kan vara räcka med att man liksom ordnar någon typ av praktikplats varje år till som är väldigt kvalitativ och anpassad just efter en specifik person, och att man kan på så sätt kanske få ut någon i arbetslivet som haft svårt att komma ut. Så det ser vi också som en viktig sak. Sen kommer vi ge en viss förtur också då till lokala företag som är verksamma inom Tyresö. Och sen slutligen då också det som jag sa tidigare om att få in lite gröna värden på fastigheten kommer vara en del också som vi tittar på då. Och då kan det handla om att ha ett grönt tak eller ha ett träd eller ha en viss del av förgårdsmarken som är grön. Sådana här industriområden blir väldigt, det är mycket hårdgjorda ytor. Vilket är förståeligt också, för det ska ju vara funktionellt då, men det blir ju, kan bli väldigt varmt på sommaren och det, vi ser också att det kan bli, ja, men se mycket mer trivsamt ut om man kan få in lite grönska.
Mm. Men tänker ni i första hand att det är alltså näringsidkare som bygger för egen verksamhet, eller skulle det kunna vara ett fastighetsbolag som normalt vänder sig till då liksom olika näringsverksamheter? Mm. För då kan ju de kanske inte veta exakt hur många anställda som kommer att liksom komma in i en viss yta. För det vet man ju inte i det läget, nej, tänker jag.
Det är en jättebra fråga. Det kommer ju, ja, men dels är det sådana som bygger åt sig själva. Och då är det lättare att kunna motivera hur många arbetsplatser det blir och så. Men sen är det ju, som du säger också, många fastighetsbolag är det, som bygger åt, kanske bygger åt ett företag eller kanske bygger åt flera mindre småföretag är ganska vanligt. Det kallas för hantverkarlängor i folkmun då. Men då kan man ju istället, antingen kan man föra ett resonemang, men vi har byggt så här har vi byggt en liknande fastighet i ett annat läge, och här har vi så här många arbetsplatser. Därför tror vi på det i Lindåshöjden. Och ibland har de också redan kontakt då med andra företag. Det är ganska vanligt också att de har en lista med företag som söker lokaler och vill hyra lokaler. Så då kan man ju hänvisa till det då. Så vi vill inte utesluta sådana typer av företag heller.
Men för jag tycker ju som sagt vad det här med att ni premierar Tyresöföretagen tycker jag är väldigt sympatiskt, och det tror jag liksom de flesta tycker. Mm. Men har ni liksom kollat hur mycket de här olika alltså kriterierna slår? För jag tänker, om man då säger ja till allting så att säga, och sen visar det sig i efterhand, alltså nu har vi rationaliserat, för det kommer ju ta ett tag innan allt det här är klart, om fem år eller vad det nu är. Så vi behöver inte 30 anställda, vi har rationaliserat och vi har nya maskiner, nu behöver vi bara 15 anställda. Måste finnas massor av saker som ni måste ha liksom funderat på, hur slår det här egentligen?
Ja, precis. Men vi har försökt, dels har vi haft hjälp av en firma som heter markanvisning.se, där vi också kommer lägga ut den här markanvisningen, och De har ju varit med vid jättemånga markanvisningar runt om i Sverige också, har erfarenheter. Hur blev utfallet egentligen? Och sen har vi också genom dem då fått tips om andra kommuner. Ja, men hur kan vi utvärdera det här? Och sen så alla typer av scenarier går ju inte riktigt att förbereda sig för, så är det ju. Och sen så har vi också möjligheten att om inte de uppfyller de kraven eller det de sa i anbudet, så har vi rätt att avbryta då och ta in den som var näst bäst istället. Så.
Har ni också samverkat med företagen här i Tyresö när ni har tittat på de här kriterierna?
Ja, men vi har haft en dialog också nu under planprocessen, som har fått input från det.
Men vad skulle hända då om man, så att säga, när allting är klart och ett företag har liksom flyttat in, och så det kan ju rent av vara så att företaget säljs eller fastigheten säljs, och så kommer det in en ny aktör. Vad händer då om man då inte uppfyller det här? Ja, men hallå, när ni fick den här markanvisningen, då lovade ni att ni skulle ta emot prao-elever och praktikanter och sådär. Alltså, vad händer då? Ni kan ju inte göra någonting, antar jag då, eller?
Alltså, det får vi se över vad man kan göra. Vi ska se över om det går att ha något civilrättsligt avtal med dem. Sen, ja, allt går inte heller att förbereda sig för. Men när det gäller till exempel klimatsmart byggande, då är ju storbyggnaden på plats. Och det är inte så ekonomiskt försvarbart att riva den och bygga någon ny byggnad som inte är klimatsmart. Så vissa av de här kriterierna är lättare att säkerställa sen att det blir som vi har tänkt oss, även när det gäller gestaltning. Och vissa saker är ju så pass viktiga också då, som till exempel antalet arbetsplatser och praktik, att det är värt att ställa sådana krav tidigare. Och sen är väl vår inställning också att många av de här företagen som vill etablera sig, de har ju de har ju goda ambitioner i sig själva. De är rädda om sitt varumärke och vill jobba hållbart på olika sätt, även både när det gäller social hållbarhet och ekologiskt. Så det tror vi ändå att det finns många företag som har det som grundinställning.
Ja, och sen vad det gäller, som du säger, alltså, ni kan ju reglera en del i samband med bygglovsprocessen till exempel.
Ja, men precis. Och tanken är ju också att de ska få att köpa avtalet då, att man liksom får tillgång till marken. Det ska ske efter bygglovet då. Så då har man ju lämnat in, alltså då har vi sett allting. Så att fram till dess så har vi ganska bra kontroll då. Och vi kommer även följa upp, alltså det anbud de lämnar nu i augusti, det kommer vi följa upp också till exempel med en lite mer utförlig klimatberäkning. Nu kan de liksom inte säga exakt hur mycket de kommer släppa ut, utan vi kommer följa upp det allt eftersom genom processen då.
Men kan man säga, kommer ni att prioritera stora arbetsplatser eller många mindre arbetsplatser, eller det går inte att säga?
Nej, det gör vi ingen skillnad för egentligen, utan
det gäller att få ihop pusslet sen.
Ja, men precis. Ja. Är det någon stor en stor som vill ha en väldigt stor fastighet men också uppfyller många av de kriterierna vi har, då kan de få en plats. Sen kanske inte de, alltså, sen vill inte vi att det ska bli någon jättekolossbyggnad. Men då kan de jobba med på andra sätt när det gäller gestaltningen för att göra det lite mer uppdelat och småskaligt.
Nu har ju alltså samrådsprocessen inletts. Beroende på när man lyssnar på det här då, så kan det vara så att det har varit ett samrådsmöte eller att det kommer att ske. Och när kommer det att bli då?
Ja, det är den 10 april.
10 april.
Kommer vi ha det mellan 17.30 till 19.30 i kommunens servicecenter.
Och det är precis där liksom man kommer in i entrén då?
Ja, men precis.
Spännande.
Ja.
Ja. Och hur länge pågår samrådet då?
Ja, det pågår under hela april. Kommer göra.
Och då kan man väl säga att det är ju under samrådet man har möjlighet att komma in och påverka, eller hur? För sen i nästa så att säga, fas, då är det lite sent.
Ja, men det är alltid bäst att komma in med synpunkter tidigt såklart. Det är en fördel. Även för att det gör arbetet enklare för oss också såklart. Så och då ska vi också svara på det här genom en samrådsredogörelse. Då, så att alla inkomna synpunkter kommer vi också publicera ett svar på.
Och har vissa som kommer in med olika synpunkter, är deras synpunkter viktigare då om man är sakägare? Eller, och vilka är sakägare? Eller hur funkar det?
Ja, de som är sakägare är de som är absolut närboende, som har fastigheter egentligen som gränsar då mot Lindalssidan kan man säga. Så det är bara den närmaste liksom raden av villafastigheter då. Och de har ju rätt då att överklaga också då.
Så vem som helst har inte rätt att överklaga sen?
Nej, precis.
Inte Naturskyddsföreningen eller ja.
Nej. Precis.
Ja. Och för övrigt då, hur ser tidplanen ut framöver då efter samrådet?
Ja, efter samrådet så kommer vi sitter vi på granskning under 2026. Och förhoppningsvis också ett antagande i precis i början av 2027 då. Och sen börjar då planeringen för utbyggnation då, förhoppningsvis. Och då tänker vi att vi bygger ut i slutet av 2027 till och sen även under hela 2028 då. De gatorna då som vi ska bygga ut som kommun. Mm.
Så när tror du första inflytt kan vara?
Ja, men det är någonstans 2028 de kanske kan när vi har byggt ut en del av gatan kanske vissa företag kan komma in då.
Ja, vad spännande. Ja, det här är ju jättekul tycker jag, och det här är ju också ett område som blir verkligen entrén till Tyresö. Så att det är ju jättekul att ni också satsar på det gestaltningsmässigt.
Ja, men precis. Ja, men det har varit en liten utmaning i och med att när vi tittar på referensbilder över hur andra industriområden ser ut, så är det inte jättemånga som ser superroliga ut. Utan det är ju fokus på funktionen då. Så att vi hoppas att vi ska bli en liten förebild för ett fint industriområde eller verksamhetsområde då. Mm.
Och visst också att det skulle kunna bli en lite högre byggnad liksom precis i så att säga hörnan där.
Ja, men precis. Vi kommer tillåta lite högre byggnader. Dels det som vi kallar för då entrétomten som ligger precis mot rondellen. Där kan det bli en lite högre byggnad. Och även ut mot Tyresövägen ser vi lite möjligheter till lite högre byggnader.
Det blir sånt där brandtorn som man hade förr i världen.
Ja, men kanske det.
Ja, vi får se. Ja, vad spännande. Ja, då har vi fått höra lite mer om Lindalshöjden. Tack så mycket, säger jag till Olof Johansson som ville komma hit och berätta.
Ja, men tack själv.
Tack. Och jag heter Katarina Johansson Nyman och ni har lyssnat till Tyresö Radio.